Jag har haft det lite kämpigt de sista dagarna, för att när jag frågat Herren vad jag skulle tala om så har i stort sett bara ordet vishet funnits i huvudet på mig. Jag har inte kunnat riktigt få något bra grepp på det här. Och det låter ju lite löjligt att tala om vishet om man liksom inte tycker man har någon vishet, men vi får väl se var vi hamnar. Vi ska börja med Predikarens bok i alla fall, tänkte jag. Den är ju intressant. Så vi slår upp första kapitlet i Predikarens bok. Så ska vi läsa de tre första verserna. Alltså Predikaren, första kapitlet från början. Detta är Predikarens ord, Davids sons, kungens i Jerusalem. Fåfängligheters fåfänglighet, säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Ja, Predikaren, han måste varit pastor i Depressionsförbundet, eller vad säger ni? Det låter ju inte så upplyftande det här, eller hur? Det här är en bok som handlar om meningslöshet, för det är ju det ordet fåfänglighet betyder. Allt är meningslöst, säger han, en som början. Och han håller ut ända till slutet, Predikaren. Han ger sig inte, utan det här uttrycket fåfänglighet, det kommer ju tillbaka gång på gång. 12 kapitlet, 8 versen. Fåfängligheters fåfänglighet, säger Predikaren. Allt är fåfänglighet. Och det är många som tycker att det här är en konstig bok. Och att det kanske är ett olycksfall i arbetet att den kom med i Bibeln. Den skulle väl inte ha stått där. Man läser den och tycker att han talar ju inte tro, som det heter numera, utan han talar tvivel, Predikaren. Så att det är bäst att bläddra någon annanstans. Men det är en intressant bok. Och till en början vill jag säga så här. Du har väl sett att det här är en bok som går att använda i evangeliserande syfte. Ty när vi läser den så kommer människor att känna igen sig. Om du har lite öra för hur folk har det och hur folk mår, så är det många som går och säger som Predikaren. Allt är ju meningslöst. Jag orkar inte längre. Nå, men då kanske det är en intressant bok i alla fall då. Låt oss pröva. Hur kom han fram till att allt var meningslöst? Vad är det han syftar på? Jo, vi ska titta på några texter. Vi ska börja i andra kapitlet. Och där läser jag ett litet stycke från 3-11 verserna. I mitt hjärta begrundade jag hur jag skulle traktera min kropp med vin. Allt under det att mitt hjärta ägnade sig åt vishet. Och hur jag skulle hålla fast vid dårskap till dess jag fick se vad som var bäst för människors barn att göra under himmelen de dagar de lever. Jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattnade en skog av träd som växte upp. Jag köpte trälar och trälinnor och hemfödda tjänare fostrades åt mig. Jag fick också boskap, fäkreatur och får i större mängd än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust, en hustru, ja, många. Så blev jag stor, allt mer och mer, större än någon som före mig hade varit i Jerusalem, och under detta bevarade jag ändå min vishet. Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina händer hade gjort, och den möda som jag hade nedlagt på dem, se då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. De av oss som har varit med ett tag kanske känner igen sig. Och vi kanske inte har haft lika stora materiella möjligheter som predikaren, om det nu var Salomo eller ej, till att anlägga vattendammar och plantera skogar och skaffa en massa hustrur och sånt här. Men i liten skala lever vi ändå i ett välståndssamhälle där vi efter förmåga har försökt att leva som predikare. Och förr eller senare så kommer man fram till precis samma slutsats som han. Det leder ingen vart det här. På ett sätt känner jag mig otillfredsställd och längtar efter ännu mer. På ett annat sätt står det mig redan upp i halsen. Allt är meningslöst och ett jagande efter vind. Vi bläddrar framåt lite grann, fjärde kapitlet. Läser de fyra första verserna. Och ytterligare såg jag på alla de våldsgärningar som förövas under solen. Jag såg förtryckta fälla tårar, och ingen fanns som tröstade dem. Jag såg dem lida övervåld av sina förtryckares hand, och ingen fanns som tröstade dem. Då prisade jag de döda som redan hade fått dö, lyckliga framför de levande som fått leva. Men lycklig framför båda prisade jag dem som ännu inte hade kommit till, den som hade sluppit att se vad ont som görs under solen. Och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs inte är annat än den enes avund mot den andra. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Också här finns ju en upptäckt att göra. Som människor kommer till förr eller senare. Det finns så mycket här i världen som ser fint ut. Och som det klistras olika snygga etiketter på. Men vad är det egentligen som håller alltihopa rullande? Ja, säger predikaren, om vi stängde av alla avundsjuka så skulle nästan alla hjul stanna. Vem vågar säga emot honom? Nu när avtalsförhandlingarna pågår som bäst. Om inte vår bruttonationalprodukt varje år stiger med 3%, så hotar ekonomiskt kaos, börskrascher och annat. Varför har vi alltid inflation? Har ni tänkt på det? Inflationen förefaller omöjlig att komma till rätta med. Den beror alltid på att vi lever över våra tillgångar. Om vi lever 3% över våra tillgångar så får vi 3% inflation. Så enkelt är det. Om vi lever 10% över våra tillgångar så får vi 10% inflation. Ja, men alla andra lever ju så flott. Det är bara våra grupper som inte har fått någon löneglidning. Ja. Femte kapitlet och sjunde versen. Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet våldförs i landet, så förundra dig inte över det. Ty på den högre vaktar en högre, och andra ännu högre vaktar på den båda. Där har du avundsjukan satt i system som en samhällsordning. Förundra dig inte. Nej, det behöver vi inte göra. Vi fortsätter med nionde versen. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom har ingen vinning av den. Också detta är fåfänglighet. När ägodelarna förökas blir också det som äter av dem många, och till vad nytta är det då för ägaren utom att hans ögon får se dem? Söt är arbetarens sömn, vare sig han har lite eller mycket att äta, men en rikes överflöd tillåter honom inte att sova. Ett bedrövligt elände som jag har sett under solen är det att hopsparad rikedom kan bli sin ägare till skada. Och om rikedomen har gått förlorad för någon genom en olycka, så får hans son som har fött, om han har fött en son, alls inget av det. Sådan som han kommer sin moders liv måste han själv återgå bort, lika naken som han kom, och för sin möda får han ingenting som han kan ta med sig. Också det är ett bedrövligt elände. Om han måste gå bort alldeles sådan som han kom, vad förmån har han då av att han så bemödar sig? För vind. När i alla sina livsdagar framlever han i mörker, och mycken grämelse har han, och plåga och förtret. Jag tycker det är så finurligt det som står här i 9:e versen. Den som älskar rikedom har ingen vinning av den. Och här sitter vi i ett av världens rikaste länder och är så deprimerade så vi håller på att smälla av. Varför det? Jo, därför att vi älskar rikedom. Jo, men visst gör vi det. Och här finns ett stycke av Guds handlande rakt in i mänskligheten. Den som älskar rikedomen har ingen glädje av den. Nog är det vishet. Nog känner vi igen oss. Och därför är det alls inget olycksfall i arbetet att den här boken står i Bibeln. Den har mycket att lära oss. Lite längre fram i den här texten så säger ju predikaren detta att förr eller senare så dör man ju. Och vad glädje har man då av sin rikedom? Den kan man ju ändå inte ta med sig. Och han återkommer till temat i 12:e kapitlet. Det jag tycker vi ska läsa de 8 första verserna, inte minst därför att det är ett sånt härligt bildspråk. Det som avhandlas i det avsnittet är ålderdomen. Här står talat om att malerskorna sitter sysslolösa, det är tänderna som har ramlat ur, och skådespelarna har det mörkt i sina fönster, det är väl den grå starren antar jag som kommer, och så vidare. Vi läser här, får vi se. 12:e kapitlet. Så tänk då på din skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna kommer och de år nalkas om vilka du ska säga: jag finner inte behag i dem. Ja, förrän solen blir förmörkad och dagsljuset och månen och stjärnorna, före den ålder då molnen kommer igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darrar och de starka männen kröker sig, då malerskorna sitter sysslolösa så få som det nu har blivit, och skådespelarna har det mörkt i sina fönster, då dörrarna åt gatan stängs till medan ljuden från kvarnen försvagas, då man står upp när fågeln börjar kvittra och alla sångens tärnor sänker rösten, då man fruktar för var backe och förskräckelser bor på vägarna, då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft, nu då människan ska fara till sin eviga boning och gråtarna redan går och väntar på gatan, ja, för en silversnöret rycks bort och den gyllene skålen slår sönder, och för en ämbaret vid källan krossas och hjulet slår sönder och faller i brunnen och stoftet vänder åter till jorden varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud som har givit den. Fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Allt är fåfänglighet. Ja, vi lever ju i en kultur där man förtränger döden, brukar det heta. Så att om vi ska kunna njuta av segelbåtarna och limousinerna och vad det är mera, så får man inte tänka allt för långt framåt. På de dagar då malerskorna är få och då Man fruktar för var backe därför att hjärtat är så svagt som man blir andfådd bara man ser en trappa och så vidare. Går det att hitta en mening? Är det här sista ordet? Det är ju då vår fråga. Är det här bara liksom ett dokument om att människolivet när det är som bäst är en illusion som egentligen bygger på ett större eller mindre mått av livslögner? Nej, det är det inte. Vi ska ta ut ett intressant uttryck. Vi går tillbaka till andra kapitlet och titta lite igen i elfte versen. Sista meningen där, det står så här: ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Ska du hitta en mening i livet måste du gå bortanför solen. Där finns den, men ingen annanstans. Så länge vi bara försöker att hitta en mening i livet inom denna tillvarons gränser och förutsättningar, så kommer vi förr eller senare fram till den ståndpunkt som predikaren intar. Det är meningslöst alltihopa. Vi kan uttrycka det så här: att hela skapelsen är skapad genom Kristus och till Kristus. Och därför så är han som säger att jag är begynnelsen och änden, jag är ursprunget och målet, han är meningen. Och därför måste vi titta bortanför solen, så att säga, för att det ska gå ihop det här. Vi kan göra som predikaren, anlägga lustgårdar och parker och fruktträd och vattendammar och skogar och trälar och hustrur och vad det är mer. Och det kan kännas meningsfullt, jätteintressant. Men den dag kommer ändå då man med någon form av besvikelse säger: var det inte mer? Var det inte alltihopa? Det var skoj så länge det varade, men var det här verkligen meningen? Nej. Vi måste hitta en annan mening, en som ligger bortanför solen. Och därför så talar predikaren om vishet. Och först när man läser hans vittnesbörd om visheten, som ju alltså handlar om att hitta en mening bortanför solen, så tycker man att ibland talar han väl om visheten och ibland så talar han illa om den. Vi kan ju se det senare först. Första kapitlet 12 och 13. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem, och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Jag vet inte om du har fallenhet för grubblerier. När jag sitter i själavårdssamtal och sitter med någon riktig grubblare, så brukar jag ta fram den här versen: sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Det finns bibelord för allt. Så det låter ju som han inte var så där förfärligt imponerad av visheten, predikaren. Men vi kan titta lite längre fram, sjunde kapitlet ska vi se. Tolfte till fjortonde verserna. Jämngod med arvegods är vishet. Ja, hon är för mer i värde för dem som ser solen. Ty under vishetens beskydd är man som under penningens beskydd. Men den förståndiges förmån är att visheten behåller sin ägare vid liv. Se på Guds verk. Vem kan göra rakt vad han har gjort krokigt? Hur ska vi förstå det här? Nu talar han väl om visheten plötsligt. Dubbla budskap, säger vi som har pluggat psykologi. Det skapar bara förvirring. Nej, det gör det inte. Utan vi får istället säga så här, det finns två sorters vishet. Det finns en vishet under solen och en vishet bortanför solen. Det finns en vishet som är denna världens vishet och det finns en som är från himlen. Och de där, de skiljer sig åt lite grann. Därför att när vi lever och söker vår mening under solen, då jagar vi. Den människa som försöker hitta en mening innanför denna tillvaros gränser blir en jägare. På något sätt jagar hon efter något. Den ene jagar efter knark. Den andra jagar efter beröm. Den tredje jagar efter ägodelar. Men alla jagar. Åh, jag är så stressad. Hepp. Och vi jagar på varandra också för säkerhets skull. Men jagade blir vi därför att jagar gör vi. Det är världens vishet. Den jagar oss och vi jagar. Vi hittar aldrig det vi jagar efter. Därför vi letar på fel ställe. Jag har väl hört den här historien om han som tappade en nyckel i en mörk port. Men han letade ute på torget för där var det lite ljusare. Vi ska titta här vad predikaren säger nu. 6:e kapitlet och 9:e versen. Och då ställer han två olika livsstilar mot varandra. Bättre är att se något för ögonen än att fara efter något med begäret. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. I det senare fallet så drivs människan av en sorts girighet, kan vi säga. Avund kallade han det nyss. Allting är ju egentligen bara avund, säger predikaren. Och när vi söker en mening innanför denna tillvarons gränser, en som ska få det hela att gå ihop, då jagas vi av vad? Jo, av vår avund eller våra begärelser eller vad vi nu vill kalla det. Kärt barn har många namn, heter det. Och det här är ju ett mycket kärt barn och det har många namn. Egoism och avundsjuka och girighet och ja, det finns många uttryck. Men i vilket fall så jagas vi? Därför att när vi jagas av våra begär så blir vi aldrig mätta. Det räcker aldrig. Vi kommer aldrig fram. Det finns inget mål. Så fort vi har fått det vi jagade efter så måste vi ha något nytt att jaga efter. Annars är ju livet slut. Det finns ingen vila. Och förr eller senare tvingas vi konstatera att det här är meningslöst. Men man kan också leva så här, som nu predikaren antyder, bättre är att se något för ögonen. Alltså jag behöver inte äga det. Jag behöver inte lägga mig till med det. Jag behöver inte försöka styra och kontrollera det. Jag kan istället försöka att på något sätt harmoniera med det. Finna min plats. Inför Gud. Vi ska backa lite grann till 50 kapitlet och 17 versen. Se vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan. Det är att hon äter och dricker och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen, medan de livsdagar varar som Gud ger henne. Ty detta är den del hon får. Ja, detta är inte ett ät, drick och var glad, ty imorgon ska du dö. I den meningen att nu ska vi verkligen ha brakmiddag på brakmiddag här, tills filet mignon står oss upp i halsen med bearnaisesås och allt. Utan det predikaren talar om här, det är förnöjsamhet. Att inte dras med i jagandet, utan att istället leva det liv Gud har gett oss. Ty Gud har gett oss något. Och den stora meningslösheten bryter ut när vi börjar jaga efter mer än vad Gud ger oss. Då kommer vi in i ett ekorrhjul som aldrig tar slut. Och du vet, det finns tider i våra liv då Gud ger mycket, och det finns tider i våra liv då Gud ger lite. Men jägaren, så att säga, han måste hela tiden ha mer och mer. Bruttonationalprodukten måste öka 3% varje år för att det inte ska bli kris. Att leva som Paulus säger, jag kan finna mig i fattigdom och jag kan finna mig i rikedom. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Han har lärt sig att ta emot sitt liv som en gåva, därför att han vet att det finns något bortanför solen. Och det finns någonting i vad ska vi säga, ett liv i harmoni med Gud, som gör att vi inte håller på och jagar. Vi kan ju bli fromma jägare också, där olika andliga resurser ska tas i bruk för att det nu ska börja liksom falla förmåner oss till. Och vi får lov att be till Gud. Jag har redan hört det. Kalle sa det för en stund sedan. Men hur lätt är det inte för oss att ta alla de här resurserna i bruk för att liksom få verklig snits på jagandet. Du vet, det finns ju en ordlek i det här, fast den är svår att återge på svenska. Jaga efter vind, säger predikaren. Och det här är ju samma ord som ande, både i hebreiskan där det heter roach och i grekiskan där det heter pneuma. Att jaga efter ande. Att jaga efter mening. Ja visst. Men Gud vill ju ge dig ande och mening. Vi ska lämna predikaren ett litet slag och titta på ett par andra texter. Apostlagärningarna 17. Paulus står i Aten på Areopagen, som det heter, och talar till den tidens daglediga filosofer och andra. 24 versen ska vi läsa. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Gud är inte beroende av våra kyrkor och tempel. Han är inte ens beroende av våra tjänster. utan han vill få ge liv och anda och allt. Men för att det ska ske och för att det ska växa i våra liv måste vi lägga ner jagandet. Olika kristna rörelser har ju lite olika profil och lite olika framtoning. Och i Ashram så talar vi ju gärna om stillhet och förtröstan. Och läser då den här trevliga versen i Jesaja 30 och 15. Och det ska vi göra nu, fast vi ska läsa lite mera. Lite mer på fortsättningen där. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige: om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger: nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot, eller för fem mäns hot, till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren till dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren. Saliga är alla de som väntar efter honom. Jag sa i början att predikaren, han hörde nog till Depressionsförbundet. Och jag har en känsla av att tröttheten och missmodet är utbredd i svensk kristenhet idag. Vi är så trötta. Det finns två sorters vishet. En som är allt för mycket knuten vid det jordiska. Och en som har sin tyngdpunkt bortanför solen. Och jag tror att tröttheten mycket handlar om att vi har tyngdpunkten för nära inpå. Meningen med det hela. Låt mig försöka uttrycka det så här, att det slag av vishet som vi kan kalla för mänsklig vishet har så mycket med behovstillfredsställelse att göra. Att tillfredsställa behov. Och så länge som man liksom inte frågar efter rättfärdighet så mycket, så är det ju principens egna behov som ska tillfredsställas. Bara jag får mitt så struntar jag i de andra. Men så blir man kristen. Och då vidgas perspektivet lite grann. Och då börjar ens liv också formas av de andras behov. Och så kanske man får för sig att Gud har en massa behov. Och så minskar inte jagandet, utan det ökar. Därför att nu är det ju massor med behov plötsligt. Och fortfarande är man kvar i det gamla sättet att tänka. Man tänker i termer av behovstillfredsställelse. Det gäller nu att tillfredsställa Guds förväntningar. Det gäller att tillfredsställa alla människors alla förväntningar. Och så har man kanske en och annan förväntan själv också. Och så blir man trött. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i Guds rike. Vi har inte fått en träldomens ande, ropar plötsligt Paulus, så att vi åter skulle känna fruktan. Och för den del trötthet och depression och fåfänglighet och meningslöshet. Utan vi har fått en barnaskapets ande. Gud är inte beroende av våra tjänster, säger Paulus på Areopagen. Han till och med uttrycker så här att Gud betackar sig för våra tjänster. Han vill inte bli betjänad som om han behövde något. Jag tycker det är en väldigt bra formulering. Och jag tror att de flesta av er tänker nu att ja, men då kan man ju liksom lägga sig pall då. Vila på gröna ängar tills man får liggsår. Nej, det är inte meningen. Men den andra sortens vishet, den är oss egentligen så djupt främmande. Att ha tyngdpunkten bortanför solen. Att för det första vara nöjd med sin lott här på jorden. Och för det andra, att Herren, hans person, är det stora i ens liv. Och det handlar inte om att man har en Gud som har en massa behov som måste tillfredsställas. Utan man har en Gud som vill få fylla oss med sin ande till dess att det bara känns meningsfullt och underbart att få ge vidare. Ibland talar vi om helöverlåtelse. Helöverlåtelse. Och det är ett fint uttryck. Men det står inte i Bibeln. Och ibland när vi hittar på alldeles egna uttryck som inte står i Bibeln, så kan vi komma ut på lite hal is. Ibland är det inte så mycket himmelsk vishet utan mera mänsklig vishet. Man måste göra klart för sig, vad är det vi menar? Eller annorlunda uttryckt, vad är det vi överlåter till Herren? Och vad är det du kan överlåta till Herren? Ja, vi tänker så här att det gäller ju att överlåta allt vad jag har och hela mitt liv och min kropp och min själ och min ande och plånboken till sist av allt. Ska överlåtas till Herren. Underbart. Vad väntar du dig att han ska göra med dem då? För det är det som är den springande punkten. Ja, förvånansvärt många väntar nu att han ska ta det här i bruk på ett sätt så att det nästan blir en sorts trältjänst igen. Vad är det han vill att du ska överlåta mest av allt? Jo, dina synder. Ge så som allmosa vad inuti kärlet är, så blir hela kärlet rent, säger Jesus. Och var och en som har diskat lite kladdiga bunkar och koppar vet att det blir ju inte rent bara för man diskar på utsidan. Utan man ska diska insidan så blir kärlet användbart. Och det Gud vill ha i kollekten är ju först av allt dina synder. Därför att han vet att får han dem så får han ju dig. Och då får han inte dig i den här jäktade meningen att oj, nu måste det göras en massa saker. Utan han får dig som ett fritt barn. En människa som i frihet längtar efter att få ge vidare den mening man har upptäckt. Därför meningen ligger inte i varken i våra önskningar eller våra gärningar. Utan meningen ligger i Kristus. Vår mening ligger inte i det ena eller andra resultatet. Då är meningen kvar här på jorden när vi flyttar till himlen. Utan meningen med allt sammans är en person. Och det ta lite tid innan det tränger in i våra trånga skallar. Hur livet gestaltar sig när meningen med allt sammans är en person. Att lära känna honom är vishet. Och när man får den visheten så kommer saker på sin rätta plats. Då kan man se behoven runt om i världen utan att bli betryckt av dem. Men om du har för dig att Gud är en Gud som kräver behovstillfredsställelse, ja, då blir ju alla svältande människor i världen ditt ansvarsområde. Och det dröjer ju inte länge förrän du knäcker ihop. Men om Herren är din mening, då får han föra dig till de sammanhang som är ditt. Och där kraften räcker. Och till det andra får du rätt att säga nej. Annars orkar du inte. Det går inte. Vi tar så lätt med oss denna världens livsstil in i kyrkan, om jag får uttrycka det så enkelt och banalt. Där det handlar om att producera mer och göra mer och uträtta mer och hinna mer och uppleva mer och få mer och ta emot mer och ge ut mer. Tills man fullständigt storknar. Och sen står man där som predikaren, eller hur? Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Och ett jagande efter vind. Och så står Herren med öppna armar och så säger han: kom hit mitt barn så jag får fylla dig med ande. Två sorters vishet. Ta inte med dig den gamla visheten in i det nya livet. Det funkar inte. Nu ska vi be. Herre, du säger i ditt ord att om någon brister i vishet så får han be till dig, och du ger villigt åt alla och utan hårda ord. Och vi behöver mycket vishet i Sverige. Och den nya visheten. Den som har sin tyngdpunkt bortanför solen. Som inte alls gör oss världsfrämmande på något sätt. Och inte någon sorts nirvana eller någonting sånt. Men någonting som äntligen kan få oss att leva sunt. På denna sidan solen. Samtidigt som vi längtar hem till dig. Därför att du är hos Fadern i himlen. Och vi ber dig, Herre, att den där nya visheten ska få klarna för oss de här dagarna. Så att vi får se lite mer av det som kan få våra liv att fungera i balans. Låt din ande vara över oss. Och fyll oss, Herre. Fyll oss med din ande. Alla vi trötta vindjagare. Amen.